Hej och välkommen till en podd om hälsa.
För livet med Totte.
Och Mia.
Hur är läget, Totte?
Det är bra, jag har precis varit och krubbat indiskt för första gången på ganska länge.
Oh my god.
Ja, det är väldigt gott. Och det här brödet, vad är det heter, det indiska? Du vet, det är stora, tunna.
Nej, jag har tappat det. Jag minns inte.
Va? Jag som litade på dig där. Ja, det är skitsamma. Ibland faller det bort. Det kommer om det kommer. Nåväl, nej, men det var jättegott. För ovanlighetens skull så var det inte den andra våning som vi brukar käka på annars. Då. Hur är det med dig då? Du har ju varit lite krasslig.
Ja, jag har varit lite förkyld. Men, eller förkyld har jag inte varit. Jag har haft feber. Jättehög feber. Och,
ja,
men
ass.
Idag är det som bra, så nu har jag varit på stan och köpt lite godis.
Nanbröd.
Nano heter jag.
N-A-A-N.
Nan.
Kommer jag på det.
Nano, det är ju något annat.
Men det är nog något annat än nanopartiklar. Ja, vi är snurriga. Du är precis återhämtat till feber och jag har käkat stark indisk mat.
Så.
Men ja, nej, men jag mår ju bra och du mår bra och sådär nu då. Igen. Och idag ja, har vi ju en återkommande gäst.
Då har vi Anke med oss.
Anke Sundin igen. Mm. Och jag har ju gjort två eller tre till och med singelavsnitt med en sån här bonusavsnitt. Och släppte ju precis ett här om det här bockhornsklöver som tillskott då. Så det kan man gå in och kolla på. Det finns tre sådana här lite kortare avsnitt med henne i olika ämnen.
Mm.
Den har varit med bland våra första gäster nästan där i början.
Hon är fantastisk. Men så. Vad är det vi ska prata om då?
Ja, just det. E-ämnen, ja. Just
klar, det. Ja. Så.
Just det, det livsfarliga E-ämnena.
Ah.
Just, nu ska vi reda ut det här en gång för alla med en expert näringsfysiolog så vi kan lämna det här förhoppningsvis. Så kan vi hänvisa till avsnitt. Vad tycker du om E-ämnen? Lyssna på vårt avsnitt.
Exakt.
Så är det. Mm. Men vi lämnar över ord och bild till oss och Anki.
Det gör vi.
Hej igen Anki och välkommen till podden.
Hej, tack så mycket.
Du har ju varit med tidigare men det är ju inte säkert att alla har hört de tidigare avsnitten så du får gärna kort presentera vem du är igen.
Ja, det ska jag gärna göra. Jag heter Anki eller Ann-Kristin om man vill, Sundin och jag är nutritionist. Så jag har en magisterexamen i näringslära och sen så har jag kompletterat den också med en MBA från Stockholm School of Economics för några år sedan och har i dagsläget efter många års konsultarbete kan man säga inom livsmedelsbranschen och har skrivit mycket böcker och varit med i mycket artiklar har jag fått förtroende att vara också lite grann på tv har man varit minsann. Efter många års konsultande så har jag sedan ett par år tillbaka en tjänst på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och jobbar där med mjölkfrågor ur ett nutritions- och hälsoperspektiv.
Spännande.
Vad har vi för frågor idag då, Mia?
Ja.
Ämnet, vilka ämnen har vi idag?
Idag ska vi prata E-ämnen. Då kan man snabbt förklara, vad är E-ämnen?
Ja, men E-ämnen är ju de här tillsatserna som börjar med ett E. Och E där står ju för EU, det vill säga att det är godkänt inom EU. Och så finns det en rad olika klasser då inom E-ämnena som beskriver vad de har för funktion i ett visst livsmedel. Det är väl kortfattat som man, vad man kan beskriva det som.
Det finns ju lite många olika tankar kring det här med E-ämnen. Finns det någon anledning att vara rädd eller vara försiktig med E-ämnen och sådär? Vad tänker du om det?
Nej, jag ska själva E-ämnena med några undantag. För det finns ju alltid undantag. Några E-ämnen ska man ju kanske inte överkonsumera eller äta utav varje dag i stora mängder. För att det kan vara sådana som är allergena eller det kan vara sådana som av olika skäl då, inte ska överkonsumeras. Och det kan vi komma in på lite senare då kanske. Men generellt sett så är ju E-ämnen inte någonting som är farligt för kroppen. Däremot så kan jag tänka så här många gånger som konsument att om man har ett livsmedel som innehåller väldigt mycket E-ämnen, alltså tillsatser som smakförstärkare och konserveringsmedel och kanske färgämnen och sånt där, så är ju det för att livsmedlet som sådant ibland då inte har tillräckligt med bra råvaror i sig, utan man är tvungen att kompensera för att man saknar någonting. Man saknar en konsistensgivare som då normalt sett kan finnas i det livsmedlet, eller man saknar någonting som ger den naturliga färgen, då lägger man i färg och så vidare. Så att den tanken kanske man kan bära med sig, men det betyder inte att e-ämnena per se är dåliga, utan snarare att det kanske ibland beskriver den allmänna näringsnivån liksom i ett livsmedel. Så tänker jag att man kan resonera.
Ja, just det som du säger, de ämnena i sig, utan det är en liten dosfråga där du är inne på också, att ju mer utav, alltså det handlar ju hela tiden om att ha någon slags balans i kosten överlag, att man kan äta väldigt mycket av någonting och då blir det väldigt lite av något annat och då blir det inte bra. Det är
Nej, men
den,
precis.
ja.
Precis.
Och så gäller väl även i ämnena då. Men jag tänker det här med naturliga e-ämnen, brukar man prata om också. Finns det naturliga ämnen? Vad menar du? Vad menas med det?
Alltså det finns ju ämnen som är extrakt ifrån, om du vill då, naturliga ämnen eller naturliga livsmedel, och så finns det de som är producerade bara på bara i ett labb, så att säga, som aldrig har sett en grönsak eller en frukt eller vad det kan vara för någonting. Och i praktiken så är det ingen skillnad mellan dem så länge molekylen i sig är exakt densamma som i vilket naturligt sammanhang som helst, så ser ju inte kroppen skillnad mellan dem, så att säga. Så det behöver man, tänker jag i alla fall, inte haka upp sig på om det här kommer ifrån en röd bete eller om det kommer ifrån en svampspor eller om det kommer ifrån, ja, men någonting annat. Utan det är väl själva funktionen i sig som man i så fall är intresserad av att veta. Är det nödvändigt att ha färgämnen i maten som jag äter till exempel? Eller är det nödvändigt att äta mycket av de här livsmedlen som innehåller en del av de här konserveringsmedlen till exempel, som vi vet är kopplade till olika hälsobesvär eller hälsoproblem helt enkelt. Risker, för att vara helt tydlig. Risker för inte minst då tarmcancer, och då pratar vi direkt om nitrater och nitriter. Så att vi behöver inte vara rädda när vi äter mat med e-ämnen, men vi ska veta varför de är i maten, och vi ska också veta att okej, vi ska inte äta för mycket av mat som innehåller den här typen av tillsatser, för det kan i sin tur bidra till en ökad risk för någonting.
Vad är den vanligaste myten då runt e-ämnen som du har?
Ja. Ja, ni har säkert hört samma som jag, tänker jag. Att det är farligt, att det är ohälsosamt, att maten är dålig om den innehåller E-vitamin, förlåt, E-vitamin, E-ämnen. Så det är väl där någonstans man rör sig i tankarna när det gäller myter. Det är de jag har stött på i alla fall. Stämmer det överens med vad ni känner igen också?
Absolut.
Jag hörde någon berätta att då man köpte de här clementinerna som ligger i påsar, så var en alltid utan tillsatser, alltså utan E-tillsatser, så den var inte besprutad med någonting. Och det var för att den skulle då ta till sig alla bakterier och sånt som från de andra clementinerna, så att den möglade först.
Oj,
Ja, den
oj,
my...
vilken intressant hypotes.
Ja.
Ja, det stämmer ju inte.
Nej,
Nej,
stämmer inte
nej.
alls. Nej. Men det är en myt jag har hört i varje fall. Så att alla går ju runt då på affären och tittar. Så här, ja, nu ska vi se, är den här möglad? Nej, då kan vi inte köpa den också. Men det. Ja.
Ja, intressant. Den lägger vi till högen av myter.
Ja, exakt.
Ja, det är mycket som man får för sig liksom bara och så sprids ju det här och så blir det en samling när det upprepas tillräckligt många gånger. Men det är inte sant bara för det upprepas många gånger.
Nej, verkligen.
Nej. Nej.
Så.
Men hur skulle du säga regleras tillsatser och e-ämnen då?
Oh ja, de regleras väldigt hårt. Det finns gränser för hur mycket man får använda i ett visst livsmedel, och man får inte använda vilka tillsatser man vill i vilka livsmedel, utan det är också reglerat. Så att det finns en väldigt strikt juridik kring e-ämnen.
Vem är det som bestämde om?
Ja, det är den europeiska livsmedelsmyndigheten som heter Efsa. Och det är Livsmedelsverket kan man säga, fast på EU-nivå. Så att de har all data, alla riskanalyser och också står för att sätta upper level till exempel som oacceptabelt dagligt intag för till exempel EV-ämnen och många andra ämnen också naturligtvis som finns i maten. Men till exempel tillsatser är reglerat därifrån. Sen så tas det direkt ifrån EFSA till Sverige och så arbetar vi utifrån dem då.
Jag tänkte här med myten igen då, om vi bara återvänder till det. Jag kan inte släppa det för jag gillar myter. Eller jag gillar att krossa dem. Eller att någon
Ja,
annan gör det åt mig ännu värre. Nej, men jag tänker ju det som du varit inne på, det där, att det blir artificiellt och så vidare då. Och det är på något sätt, när det är onaturligt, så sätter man likhetstecken. Onaturligt är i sig inget bra. Och vad är det som är onaturligt, tänker jag
exakt.
då.
Ja. Ja, men det är en jätteintressant fråga. Vi har ju exemplet med inte minst stevioglykosider som ju i allra högsta grad är artificiella om man tittar på hur.
Stevia som många känner det som
Ja,
mest
men
kanske.
precis. Ja, men exakt va. Så stevia i sig, den här växten, och så kan man extrahera stevioglykosider därifrån. Alltså de extraktionsstegen gör ju att man kan ju näppeligen betrakta det som ett naturligt ämne som sådant, för att det är ju så pass bearbetat, så att det är ingenting som man bara kan ta ifrån ett blad och koka upp det, eller hur man nu vill leka med tanken på att man extraherar de här ämnena, utan man har bearbetat det i så många steg. Så att det beror på vad man menar med naturligt. Och egentligen, och det här säger jag i så många olika sammanhang, och vi har diskuterat det förut också, alltså, vad är naturligt och artificiellt i sammanhangen? Och vad spelar det för roll egentligen när man pratar om ett specifikt näringsämne, eller i det här fallet ett specifikt tillsatsämne? Vad spelar det för roll egentligen om det kommer ifrån ett blad eller en frukt, eller om det kommer ifrån en petriskål? Om det är exakt samma ämne och det inte är förorenat naturligtvis med någonting annat, men det får vi utgå från att det är implicit i det här sammanhanget. Så att vi behöver liksom inte vara rädda för någonting om inte det, bara för att det står att det är ett e-ämne istället för att det är färgat av morotsextrakt eller någonting sånt där.
Så många hade köpt godis om inte det hade varit färgämnen i det i alla fall.
Ja, och det är rätt intressant att du tar upp det där, för då kom jag in på frågan varför vi har så mycket tillsatser, till exempel färgämnen i. Och det är ju för att ögonen dras ju mot en palett utav färger. Vi vill ju ha många olika färger och former också i kosten. Vi är ju liksom gjorda för att söka efter röda bär och blå bär och liksom för gula grönsaker och vad det nu kan vara för någonting. Alltså vi vill ju ha olika färger, olika former och sånt där på olika saker. Så att det finns ju en anledning till att vi tycker att det ser gott ut när det ligger en viss färgkombination på tallriken. För att om vi ska vara helt brutala så skulle man ju till exempel kunna göra hela lösgodisbranschen, skulle man kunna göra helt färglöst. Det skulle vara som genomskinliga geléklumpar bara, fast med olika smak på. Det skulle inte vara lika attraktivt för ögat. Så där tillsätter man färg då, livsmedelsgodkända färger, för att det ska vara lite roligare att titta på.
Ja, och sen är ju då inte de färgämnena som du säger i sig självt någon farligt. De är ju godkända och testade och forskade på. Så att, men det är ju lätt att det är liksom, när det står mycket i ämnen så blir man ju rädd då. Och det är ju det här med det onaturliga versus naturliga då. Så jag tänker att ett ämne som är naturligt är ju 300.
Ja, den är en klassiker. Citronsyra. Ja, och den extraheras
Är
ju
det inte
från.
askorbinsyra?
Ja, du har rätt. Askorbinsyra. Och den extraheras ju från från en svartmögelsvamp helt enkelt, eller svartmögel. Och den svampen har naturligt sett, om vi ska använda det uttrycket, har ju så att säga i sin nativa form, då, i sin oförädlade form, har ju den svampen en förmåga att producera ett väldigt toxiskt gift, ett väldigt giftigt, väldigt potent gift. Men den typen utav, det ska säga, nativa eller obearbetade svampsporer använder man inte för att tillverka askorbinsyra, utan man har liksom tagit bort den förmågan hos dem att producera det här toxinet, det här giftet. Så att Det ska inte finnas något svart mögel i mat som innehåller E300. Men det där är ju, det har blivit, jag känner mig så elak när jag säger konspirationsteori, men ändå så använder jag mig av det begreppet ibland. Det är lite grann av en konspirationsteori kring detta. Människor som upplever att de inte mår bra av livsmedel som innehåller E300, och så tror man kanske att det kan ha med att jo, men minsann är det nog kanske lite utav det här svartmöglet i alla fall. Och det finns de som anser att de är allergiska mot askorbinsyra, vilket man ju per definition inte kan vara eftersom man är allergisk mot proteiner och inte någonting annat. Så att det finns liksom en föreställning om att det är just E300 som inte är bra. Och då tänker jag att man kanske behöver göra den här metafysiska piruetten och se vad är det för livsmedel som innehåller E300, och är det någonting överlag där som man eventuellt då skulle kunna vara känslig mot. Så att i dagsläget i alla fall så finns det ingen vetenskaplig förklaring till att någon skulle vara känslig mot ett livsmedel som innehåller just E300, att det skulle vara E300 då som är det, så att säga, det som gör att man eventuellt får en reaktion eller upplever att man får en reaktion.
Jag tänker,
Men
askorbinsyra är väl C-vitamin egentligen?
ja,
Ja.
absolut, ja, precis.
Jag vet inte om du sa det eller jag kanske missade det, men...
Nej, jag sa faktiskt inte det, men det var
Nej.
jättebra att du nämnde det, så att det finns ju, om du
Så, och
vill,
det är ju
kanske
inte speciellt farligt,
naturligt.
det är många som köper extra C-vitamin.
Ja, men lite grann så.
Ja.
Så att, vi har ju lite olika föreställningar till mans om vad man ska och inte ska äta. Och
Ja.
E300 är verkligen inte någonting som vi generellt sett behöver vara oroliga för.
Och det är liksom paprika, vinbär, kiwi, citrusfrukter och så här. Så att det är ju det innehåller ju den askorbinsyran. Och det är ju C-vitamin, inget annat än det. Sen 330 är ju citronsyran och den pratade vi lite om innan vi började här. Det finns ju också en hel del föreställning om själva citronsyran som livsfarligt. Du pratade om att det fanns Facebookgrupper förr i tiden
Ja,
som...
men precis. Jag har sett någon Facebookgrupp där som för några år sedan hade uppemot en 10 000 medlemmar där man pratade just om att det skulle vara farligt då med egentligen båda, E300 och E330 också. Man skiftar lite grann där, har jag förstått, i de här sammanhangen. Men som sagt, om man är rädd för att man ska få i sig de här mögelsporerna eller giftet då ifrån den här mögelsvampen, så behöver man faktiskt inte vara där längre, utan det finns all anledning att omvärdera sin uppfattning där, tänker jag i alla fall. Det finns betydligt farligare saker än E300 eller E330.
Jag brukar säga det att alkohol brukar ju de flesta tycka är okej
Ja,
att
just det.
dricka då. Om vi då tar och jämför det med e-ämnen och alkohol, då är det liksom kanske en haltande sån. Vad tänker du kring det ena och det andra här? E-ämnen är ju godkända och ofarliga i sig, medan alkohol, vad säger du om det, om man gör den jämförelsen?
Ja, alltså man kan väl jämföra vad man vill, höll jag på att säga.
Ja, precis.
Och jag tänker så här, att alkohol vet vi ju är giftigt.
Ja, jag
Till och med
menar det. Det är ju ett gift
är
och det är en
giftigt.
drog.
Vi vet att det är giftigt. Det är farligt för levern, det är farligt för hjärncellerna. Och så tänker jag så här också, om man lever så extremt hälsosamt att man har liksom utrymme att oroa sig för en viss typ av tillsatser, då behöver man nog inte oroa sig överhuvudtaget. Men de flesta av oss bor i en stad. Vi exponeras för avgaser varje dag. Vi exponeras för marknära ozon varje dag. Vi exponeras kanske passivt för tobaksrök. Även om vi själva inte röker så finns det väl alltid någon som står i busskuren och röker. Och vi kanske inte motionerar så mycket som vi ska. Vi kanske stressar. Vi kanske inte sover så mycket som vi ska. Så alla de här bitarna läggs ju på varandra till en sorts pyramid av ohälsofaktorer. Att plocka ut ur den pyramiden av ohälsofaktorer och plocka ut liksom enstaka tillsatser eller vara orolig över kolhydrater eller är gluten verkligen okej att äta. Alltså det blir så. Det
Tror du
blir
det beror på att vi tänker så?
liksom. Ja, vi gör någon tankevurpa på det. Vi vill inte se träden, vad heter det? Man vill inte se skogen för alla träd,
Obefintligt.
vad heter det?
Ja.
Ja.
Precis. Och det är lite så jag tänker att vi fastnar i detaljerna och ser inte helheten. Det är väl ganska vanligt. Vi vill hitta den lösningen på alla problemen.
Ja, jag tror det. Och det är väl så vi funtar som människor. Vi är ju duktiga på att se detaljer. Vi är väl gjorda för det, antar jag. Men det blir ju vårt fall i en del sammanhang också.
Liksom. Att inte kunna lyfta blicken och se, men vad är det jag håller på med? Vad är det jag behöver ändra som har effekt på riktigt när det gäller min hälsa?
Ja, exakt.
Vad är det, de här stora dragen?
Ja, men verkligen. Och jag kan ta ett exempel för att ingen ska tro att jag bara pekar finger åt någon annan och tycker att själv är man perfekt. För det, så är det ju verkligen inte. När jag tog min MBA-utbildning, nu är det ungefär 10 år sedan, så satt vi i den stora lokalen. Det var 60 personer närvarande i den här klassen. Och så den första frågan som vi fick, det var: vad är viktigast för företag? Och då var jag inbiten nutritionist. Jag hade aldrig varit inne på tanken på det här med ekonomisk hållbarhet, det vill säga att vi måste faktiskt tjäna pengar inom ett företag för att det ska gå runt. Och det har vi pratat om tidigare, du och jag, Totte. Och då hade jag mitt svar klar för mig, att ja, men det är klart, ska man ha en personal som orkar prestera, då måste man ju se till att de i första hand äter ordentligt. Och så var det någon som sa att det viktigaste för ett företag, det är kommunikation och ledarskap. Och då tänkte jag, men snälla du, nej du, åh, så fluffigt tänkt. Och sen insåg jag allt eftersom vi gick igenom den här kursen, hur rätt han hade. Så där kan man verkligen snacka, liksom att vara på i sin lilla spalt, i sin lilla sfär av nutrition i mitt fall. Att det var bara nutrition som gällde, det var det enda som var viktigt. Liksom. Det var på riktigt, upplevde jag det då. Och sen började den här resan uppåt i den här metafysiska nivån. Liksom, att försöka och få en helikopterbild. Så jag försöker då inte vara på allt för hög detaljnivå, utan snarare se helheten. Och jag tror att vi lite till mans skulle må väldigt bra av det,
ja,
faktiskt.
Jag brukar kalla det för, jag vet inte vad jag nämnde det innan, jag brukar nämna det, pedalintelligens. Det är så att om du cyklar så tittar du på pedalerna och inte framåt.
Ja,
det är just det här att man tittar på detaljerna. Och cyklar, det ser bra ut tramporna, men så tittar man inte upp och framåt och vart är jag på väg någonstans, vad är det som är viktigt här och vart, så. Så att det är lätt, pedalintelligens är liksom att man stirrar sig blind på det som inte har någon större betydelse för att ta mig framåt. Så att säga.
Du, det där ordet ska jag definitivt lägga till min vokabulär från och med nu. Mycket, ja, mycket.
Visst är det snyggt? Det säger, och de flesta kan nog känna igen sig det där. Och sen så kan jag tänka en sak som många slarvar med är ju sömnen. Oj, 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 hur viktig är inte sömnen för vår hälsa och vårt mående? Men ja. Och så stirrar man, nej, men jag är livsfarligt med e-ämnen, och så har man alla andra riskfaktorer i stor dos i sitt liv. Men nej, och så dricker man alkohol och sover dåligt och allt det här andra
och,
som du...
Och så kanske man rök också, ja, samtidigt. Så.
Eller hur? Ja. Mm.
Och tatuerar sig och sådär. Det, ja, ja. Det finns ju en hel del fara med de färgerna där också.
Jo då.
Så att, och så är man livrädd för vaccin.
Ja, men lite så.
Ja, det är med.
Ja. Det är också.
Men vilka är de vanligaste ämnena, skulle du säga?
Ja, men alltså, då får man nästan titta på grupper, tänker jag. Så att grupperna konserveringsmedel är naturligtvis väldigt vanligt. Och grupperna färgämnen, även gruppen sötningsmedel inte minst, är ju väldigt, väldigt vanliga. Sen så har vi ju konsistensgivare som vi ju ser, inte minst vi pratar om godis förut, men det finns ju många andra livsmedel också som ska vara där för att hjälpa till konsistensen lite grann. Så att det finns ju mer eller mindre vanliga grupper då utav ämnen. Även smakförstärkare är ju väldigt vad ska man säga, vanligt såklart. Och sen så har vi ju då faktum är att aromer är en liten, ska man säga, slamkrypare här, för att de är i en kategori för sig, för att eftersom vi har så många aromer som så många företag använder i olika kombinationer och i olika doser, så anser man att det här ska få förbli företagshemligheter, så att vi kan liksom inte utläsa på näringsdeklarationen, eller innehållsförteckningen ska jag säga, innehållsförteckningen, vilken typ av smak, förlåt mig, aromer som vi har i ett livsmedel när det förekommer. Om det förekommer så måste det stå innehåller aromer, alltså smakämnen. det står inte vilka smakämnen, för det måste
Så
man
inte
inte skriva.
specificerade.
Nej, man måste inte specificera det. Så för ett par år sedan så hade vi alltså upp mot en 10 000 aromer som faktiskt användes inom EU. Och sen kom vad ska man säga, ett projekt där man, eller en insats där man faktiskt skulle rensa bort ett antal tusen, man skulle ner på 2 500, om inte jag misstar mig, smakämnen eller aromer då, för att det skulle bli någon stringens i det här då. Men där är ju verkligen ett svart hål. Jag säger inte att det är farligt eller måste vara farligt, men jag säger att det vet vi ju inte alls vad det är, så att säga, som vi äter.
Det är godkänt, men vi vet, och sen är ju det som du säger, mycket är ju en dosfråga. Det är samma med alkohol, att nu, om du dricker en flaska sprit om dagen, då är det riktigt farligt för hälsan. Dricker du en hutt i veckan så är det mindre farligt. Då
Ja,
minskar
men ändå så
riskfaktorn.
är det en mätbar
Ändå
fara
är det
i det.
fara, ja, precis. Och det har man ju nu, är det ett jäkla liv här på Socialstyrelsen, någon gått ut med och minskat med hur många öl man får dricka i veckan innan det blir ett riskbruk. Har det varit en storm här i veckan och folk tycker att det är för jävligt och sådär. Men då har man ju inte läst på riktigt. Då har man inte, för då är det en helig ko, alkoholen ska man inte pilla på. Och
Nej,
detta
nej,
kommer ju inte
nej.
ifrån Socialstyrelsen, det är ju evidens och forskning som visar att till och med Kanada har ju satt en nollgräns för vad som anses vara alkohol. Minsta mängd alkohol är farligt, det är ett gift. Men så går man igång nu, för att nu tycker Socialstyrelsen att man ska bara dricka, vad det nu var, 3 öl eller kan det ha varit 6 öl, jag kommer inte ihåg. Och det var ju, då blev det ju i flödet här, alla gick omkring och det stod i Expressen och krönikörer och alla tyckte det var för jävligt.
Ja, och då kan man fråga sig, men hur mycket bryr man sig då om rekommendationer? För man
Ja,
vet
vem bryr
inte.
sig normalt sett om det överhuvudtaget? Ja,
Ja.
precis.
Ja.
Men det handlar ju faktiskt om att man har kunnat visa att minsta mängden, och jag vet ju när covid kom här så sa man ju att immunförsvaret och alkohol har ju en stor effekt på immunförsvaret med alkohol. Så man rekommenderar det från WHO, så noll alkohol på grund av att inte minst, eller som inte försämra immunförsvaret och så vidare. Sen dricker ju folk, alltså folk kommer alltid att vilja berusa sig, men att
Ja.
tänka, alltså, det är det där med att sila mygg och svälja de här berömda kamelerna då.
Det
Det är
har
lite
du
grann det där
verkligen.
vi gör ibland, att okej, det här är livsfarligt, och så ena så dricker vi liksom, gör något helt annat som är mycket farligare i andra änden.
Ja,
Så
men
att vi
verkligen.
ser, vi blir ju förblindade utav vissa saker, detaljerna, återigen då. Det är lätt att
Ja.
hamna där. Vi är ju, och sån är jag med, att det som du, jag känner igen mig så väl i det, att när jag började med näringslära så var ju sånt otroligt fokus på de här detaljerna också då, den perfekta, optimala hälsan, och då var det si och så. Medan så kommer det med sömnen, ja, just det, det var ju viktigt, ja. Inte bara exakt vad jag stoppar i mig, så det var så mycket saker, så många saker. Det är inte en
Ja.
sak.
Nej, 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 verkligen. Ja, men så det är ju så, alltså, vi har ju varit med liksom genom så många av de här vågorna på något vis utav trender och så där. Och åtminstone så har jag kommit utifrån att ha varit då mycket på detaljsidan, som man kanske är också som nybakad student. Det var ju jättelänge sedan. Men ändå, och känna igen liksom alla de här tankarna kring, ja, men hur många milligram utav den här aminosyran ska jag ha varje dag för att det ska bli riktigt optimalt för muskelproteinsyntesen. Allt ifrån det till att, som nu, inse att okej, bara man täcker behovet av energi och näring så kan man blanda hur man vill mellan de olika makronäringsämnena och så vidare. Alltså det är ju en resa att göra, tänker jag. Så att det
Mognad som sker där.
Ja, men verkligen en mognad, och det jag får påminna mig själv ibland om att liksom ha respekt för det, för att det är liksom samma frågor som kommer nu för andra gången i min karriär i alla fall. Är det farligt med gluten? Är det farligt med kolhydraten? Är det farligt med tillsatser? Och så vidare. Alla de här frågorna som vi liksom redan har rett ut tidigare, de kommer igen nu i medierna och sånt där. Och det kommer ju en ny generation av människor som har exakt de här frågorna igen. Så att vi behöver göra den här metafysiska, återigen då, piruetten upp och få lite helikopterperspektiv på saker och ting.
Hamna gärna i ena eller andra diket. Så en liten kort stund är vi mitt på vägen och sen så glider många ner i diket igen, och så får man börja om lite grann, känner jag, att det är samma frågor som återkommer. Och man vill gärna hitta det här farliga, utesluta, exkludera, förbjuda.
Så är
Och
det.
skrämmas, det funkar ju alltid. Som till exempel aspartam som ju är ett e-ämne i 951, om jag
Ja.
kommer ihåg rätt faktiskt. Jag
Ja,
läste på lite innan. Så.
jag
Ja,
förstår
och det
det.
har vi ju haft i hela avsnitt om det här med att, och det är ju så onaturligt med sötningsmedel. Och det kan vi bara ta en snabbis om, för det är ju ett e-ämne också då. 951. Och det är ju uppbyggt utav vad?
Asparaginsyra och fenylalanin som är vad?
Ja, byggstenar.
Just det, i
I
form av
normal kost.
aminosyror. Ja, men
Eller hur?
precis. Ja, aminosyror som ingår i en normal kost i stort sett alla proteiner vi har. Så att, nej, det är verkligen inte farligt. Och vi redogjorde ju för det häromsistens också,
Ja.
men det är ju så skevt att man då hakar upp sig just på att det ska finnas fenylalanin i, för att aspartam bryts liksom förvisso då ner i metanol bland annat, men också faktiskt formaldehyd som ju är oerhört giftigt i de mängderna som man har studerat det. Men det är ju liksom inte dunkavis man får i sig bara för att man dricker en lightläsk,
Det är
utan det är ju
mikroskopiska
extremt små mängder. Och
ja.
jag vet att Livsmedelsverket gjorde en jämförelse som jag tror att de fortfarande har den kvar. Jag tycker att den är väldigt elegant. Och det är att man får i sig mer utav, jag tror att det är metanolet. Man får mer i sig mer utav metanol om man dricker ett glas tomatjuice.
Nej, så är det. Och det innehåller all frukt och fruktjuicer innehåller ju metanol i större mängder än någonsin aspartam, liksom en sötningsmedel tillsatt läskedryck många gånger om. Och det är
Oj,
så, och det där aminosyror låter ju också lite farligt, så folk, vad är det för någonting? Men
oj. Ja.
syror, det låter ju inget bra, va?
Nej, men
Men
precis.
det förekommer ju i alla våra livsmedel, både asparginsyran och fenylalanin. Det finns i allt vi äter dagligen. Det är bara att man har gift ihop de här två i ett laboratorium. Och så har det blivit sötningsmedlet. Så att säga, det är två aminosyror som är helt vanliga, normala, finns i all kost. Som man bara har plussat ihop, eller helt enkelt adderat ihop, eller vad man ska kalla det. Som blir en biprodukt, metanol, som finns i all frukt och fruktjuice vi äter ändå. Och i större mängder dessutom. Men ändå är det ju ordet aspartam, det är ju så här, bam, så här och det har ju fått skräckrubriker så ofta så att folk går ju igång på det.
Ja, men precis. Det är bara för att det är exakt hur du säger, jag bara itererar det du säger. Bara för att någonting låter kemiskt, inom citationstecken, så låter det väldigt farligt. Och jag kan verkligen förstå det. Jag kan verkligen förstå det. Men så är det ju inte. Vi kan ju
Nej.
inte fortsätta. Bara för att någonting låter kemiskt så betyder ju inte det att det är
Och det är inte
ohälsosamt.
onaturligt för att det är kemiskt. Alltså det finns ju inget, alltså det beror på vad man menar med onaturligt. Flugsvamp är
Ja,
naturligt, men det är inte nyttigt.
precis.
Arsenik finns i jorden
Ja.
och vi äter ris och det
Ja.
innehåller arsenik. Det är inte nyttigt, men det är en viss dos även arsenik klarar vi av. Man brukar väl rekommendera 3 portioner ris i veckan, något sånt där, så är du säker. Så det är också en dosfråga
Ja,
då.
visst är det så. Visst är det så. Ja, men ris är ju väldigt, ett bra livsmedel på många sätt. Sen så finns det de svenska alternativen till det, som i och för sig, nu ska jag göra lite kram här, men mathavre som
Ja,
man
just
kan
det. Det brukar jag rekommendera mina klienter som ett alternativ om de vill.
ja,
Mathavre, precis.
ja precis. Så att den kan man göra mycket, mycket bra med.
Men
Har du?
kan det finnas några ämnen som påverkar hälsan på lång sikt då?
Ja,
Alltså.
men det är en jättebra fråga, Mia. Där har du ju inte minst nitriterna i första hand som vi ska undvika att äta stora mängder av. Och när jag säger stora mängder, då är ju rekommendationen att man ska begränsa sitt intag av charkuteriprodukter. Men det var, äter man någon korv då och då, tar ett par portioner leverpastej liksom i veckan och sånt där, så får man ju tack vare det också en hel del protein och även järn inte minst, som ju är bra för hälsan. Men man ska inte äta bara korv och bacon och leverpastej, och det är ju ingen som någonsin har sagt att man ska göra det heller, men bara för sakens skull, för att vi pratar om det. Man ska inte äta det varje dag i stora mängder. Så att det kan man väl tänka på. Just nitriterna där, de har ju en koppling till ökad risk för tarmcancer.
Precis.
Så
Det var ju WHO som har gått ut med en varning just där med högt intag av skärprodukter. Och om vi nu ska nämna E-numret på E-ämnet så är det 251, det är ju 90 liter där i alla fall. Då.
Just det, bra.
Och det bildar väl, om jag fattar så här, cancerframkallande nitrosaminerna då.
Nitrosamin, precis. Och den är ju inte bra att exponera sig för, såklart. Och sen så har ju azofärgämnen som ju är de färgämnena som heter, ofta så heter azofärgämnen någonting som har med deras färg att göra. Så man har till exempel kinolingult, vi har paraorange och vi har allura rött till exempel, som ju befinner sig på E100 någonting i E-nummerlistan. Så det kan man ju undvika om man tycker att om man är känslig, om man är en allergiker liksom, då kan man undvika detta av det här skälet, för att man då kan få en förvärrade symptom. Att har man hösnua till exempel, då ska man vara lite försiktig med azofärgämnen, just för att det kan förvärra just de symptomen då.
Jag tänker, det är lite intressant det där med charkuteriprodukter. Det är ju sällan någon tänker på E-ämnet 251 som den innehåller, vilket är ett av dem. Där finns det ju faktiskt då evidens för att i större mängder är detta cancerframkallande helt enkelt. Mm. Och det är också en dosfråga. Men det är inte många som ropar högt för att köpa korv. Så att det ska vara vanligt. Ja. Eller kött eller vad som helst. Eller processat kött. Eller vad heter framförallt charcuterie. Bland annat leverpastej innehåller ju det då. Men här är det liksom, när man tittar på innehållsförteckningarna så kan det vara massa saker som står väldigt förtecknat på. Men när du köper skärkvarorna så tänker man kanske inte så mycket på det.
Nej, sen ska vi ju också hålla igen någonting i åtanke, och det är att man har gjort en riskbedömning här. Mm. Hur stor är risken för att man drabbas av cancer för att man äter för mycket, till exempel av skärkprodukterna, jämfört med risken man tar om man skulle äta korv och leverpastej och andra skärkprodukter som inte innehåller nitriter.
Jämförelsen här, precis.
Ja, och då kan man fråga sig, varför innehåller de här så himla farliga konserveringsmedel om man ska tänka sig på det sättet? Och det är ju för att de kan faktiskt innehålla en sorts bakterie som heter Clostridium botulinum. Och det här är ju en bakterie som är jättefarlig. Och det faktiskt förekommer ju ett antal botulinförgiftningar varje år. För att man har varit oförsiktig med sitt livsmedelsintag. Mm. Så, och det kan ju faktiskt också orsaka ett dödsfall. Så det är akut giftigt, så att säga. Så då, och där anser man då att istället för att vi ska ha en massa botulinfall varje år, så är det bättre då att man äter små mängder av nitriten. Och så sköter man sig i allmänhet och så äter man varierat och näringsrikt och balanserat, så ska nog det här gå bra också. Ska fröken Johansson se. Använda en travesti från semesterfirarna där, SOS, så heter den, Semesterresan, eller vad den heter, den briljanta filmen.
Jag vet ju att kanel kan jag gifta mig, jag vet inte om det finns något E-ämne, det är kumarinen i en viss kanel som kan vara farligt här, men jag vet inte om, för det är ju om man äter för stora mängder av kumarinet. Men det är också en sån här dosfråga då. Jag tror det är livsmedelsverket som säger 1-2 teskedar max om dagen då. Men så finns ju det här andra. Om det är, vad heter den? Det finns ju två olika typer av kanel. Och den ena innehåller ju otroligt lite kumarin. Så den brukar jag ju köpa då. Jag äter ju rätt mycket kanel.
Ja, kumarin är ju, vad heter det, blodförtunnande.
Ja, precis. Mm. Och det kan bli, levern kan ju påverkas och bli toxiskt om jag förstår det rätt här med kumarinet då.
Yes, helt riktigt. Så att vi ska inte överdriva någonting.
Det är helt naturligt också kanel.
Ja, men ett par kanelbullar får man all plats med per dag ur ett kumarinperspektiv, eller vad säger ni?
Ja,
absolut.
Psykiskt i alla fall. Nej, men det som säger, jag åt ju väldigt mycket kanel. Jag hade väldigt mycket i kaffet. Så. Jag tar alltid det i kaffet. Eller så nu kör jag kardemumma. Men så, i och med att jag tog sådana mängder under en dag då. Jag drack mycket rätt kaffe. Och så, då tittar jag, då finns ju det. Det finns ju Ceylon-kryddkanel, tror jag det heter. som inte innehåller den mängden ceylon, tror jag det är mindre i alla fall, så att då kan man äta det i princip obegränsat. Eller det är svårt
den är
att visa
ganska
för
ovanlig.
Mycket.
Den kallas för vanlig kanel, men den är inte speciellt vanlig på marknaden.
Nej, det finns en sån här silverburk som jag brukar köpa, och den är ju betydligt dyrare dessutom.
Men ja, jag tänker just att det måste det ju verkligen vara.
Ja, men den finns på den större stormarknaden, för jag har köpt den i många år, så äkta kanel, om man kan kalla det. Jag tror det är Ceylon-kanelen som det kallas. Ja. Den andra är Kassar eller någonting, jag har för mig. Kommer du ihåg det? Vad det heter mer?
Men vi har ju vad heter det? Den vanliga, nu sitter den Ceylon-kanelen, om jag har förstått saker rätt, nu får kanelproducenterna eller vi
ja, producerar nu, här, nu spekulerar vi.
Ja, nej,
vi är inte 100 säkra här.
Nej, men alltså i den vanliga kanelbullen då, i den vanliga kanelburken som man använder, där finns det en sorts kanel som heter Cinnamomum burmani. Och det är den kanske vanligaste kanelen som vi har. Däremot så finns det en kanelvariant som kallas vanlig kanel. Ibland så heter ju växten någonting med vanlig ditten och datten. Yeah. Vanlig, hittar jag på, så här, vanlig maskros. Det kanske inte, men ändå. Och det är den här Ceylon-kanelen. Men den är väldigt ovanlig liksom på marknaden. Och den har tydligen annorlunda mängder utav då.
Ja, sen är den lite annorlunda i smaken, men inte så att det stör, så tänker jag. Ja, nu kommer vi lite ifrån, men det är ju det här med naturligt och onaturligt. Och kanel äter ju många också i mängder och sådär. Ja, men det finns där också. Det är också toxiskt i vissa mängder.
Ja, absolut. Och sen så är det så här också, om jag bara får tillägga, så är det ju en del som tycker att ja, men kanel är så nyttigt, det är så hälsosamt för att det kan ha en insulinliknande effekt. Och då är det ett ämne i som heter MHCP, metylhydroxychalkonpolymer. Står det. Ja, visst förstår du. Det finns både vanlig kanel och kassiakanel. Ja. Och den har i en del undersökningar visat sig ha en insulinhärmande effekt. Men det saknas studier som visar att man skulle kunna äta kanel och ha en effekt på insulinfrisättningen och sånt där. Och så så det liksom förekommer väldigt mycket föreställningar också kring det här med kanel. Det är jättespännande med bara kanel. Kan vi inte göra ett avsnitt av bara kanel?
Ja, jag älskar ju kanel. Det är ju helt, det är det bästa som finns. Och jag älskar ju risgrynsgröt.
Ja, men lite
också,
så.
Dessutom. Då äter jag ju minst 1-2 dagar i veckan också. Och mycket kanel.
Ja, exakt. Ja, det är riktigt.
Mm. Ja, nu har vi varit inne, jag tänker om vi återvänder till E-nummer och E-ämnen. Man säger E-nummer en gång och E-ämnen en annan gång, men det är ju same. Men jag tänker, har du någonting där du skulle vilja, som vi har missat att lägga till här, tänker jag, innan vi börjar avrunda till nästa ämne?
Nej, men jag tänkte, ibland läser man alltså, ju fler E-ämnen desto sämre är varan.
Ja. Mm.
Men det var väl lite grann det du var inne på innan där med att det andra näringsvärdet kan bli lite sämre.
Ja, för att det är lite elakt att göra den, dra den slutsatsen fastän jag gjorde det förut. Jag ska genast förklara mig så att det inte är så att jag blir ovän i hela livsmedelsbranschen här nu. Men jag tänker så här, att om man har riktigt bra råvaror med bra smak och så där, bra egenskaper överhuvudtaget, då behövs det ju inte smakförstärkare, det behövs inga aromer och så där. Så det var lite grann det jag var inne på, att behöver man ha massor med konsistensgivare och vad det nu kan vara för någonting, då kanske det inte är så mycket av de här bra råvarorna som vi vill ha ifrån maten i, utan man har satt ihop en produkt som då ska motsvara på ett ungefär det man vill ha. Så det finns ju till exempel det finns ju, om man tar korv till exempel, så innehåller det finns ju jättebra korv med i stort sett bara kött i, och så kanske man slängt i lite potatispulver för att det ska bli en viss konsistens, och så kryddor och salt, och det är i stort sett bara det som är. Och sen så finns det så att säga sämre varianter, så där man har använt mycket, mycket så här konsistensgivare och så där, som, och kanske även aromer för att det ska smaka på ett visst sätt och så där. Och då kan man tänka sig att det är en viss skillnad rent näringsmässigt mellan de här två typerna utav korv till exempel. Och samma gäller ju bröd naturligtvis. Jag menar, ta ett riktigt härligt liksom rågbröd som bara innehåller vatten och råg och salt och lite jäst och kanske lite russin, inte vet jag, bara för att jag tycker om russin i bröd. Och sen så jämför man det med de här skumgummivarianterna av super vitt vetemjöl som man måste ha ja, massor med tillsatser i för att det överhuvudtaget ska bli något bröd av det. Alltså det är ju inget, det är någonstans tänker jag att det är en viss skillnad. Nu får alla som håller på med bröd här förlåta mig och eventuellt höra av sig i efterhand. Men alltså har man mycket tillsatser i maten, då kan man någonstans som konsument i alla fall, tänker jag, ta en extra titt åtminstone på innehållsförteckningen. Innehåller det här det vi egentligen tror att vi kommer att få när vi äter det här livsmedlet, eller är det bara en massa annat trams liksom? Har man ersatt köttet med nästan bara gelatin och potatispulver, ja, men då får man väl fundera det över om man ska satsa pengarna på den typen utav köttprodukt till exempel. Det är så, det är det jag menar.
Ja, men det låter väl rimligt.
Vart kan man som, om jag tänker en vanlig svensons konsument här, vart kan man vända sig om man är osäker på det här i ämnen och så?
Nej, jag tycker att Livsmedelsverket är en utmärkt myndighet. Det är de som håller kunskap och kompetens inom allting som har med livsmedel att göra i Sverige. Och de har ju till och med en e-nummernyckel som man kan ladda hem eller läsa på nätet. Så att man får lite koll på var de olika e-numren motsvarar. Och är det något ord där som man är osäker på, då får man undersöka då. Då får man googla på det. Och undvika de här lite mer obskyra liksom konspirationsteoretiska sidorna helst. Och titta på vetenskapliga studier. Och är man inte van att titta på vetenskapliga studier, då får man väl höra av sig till någon som känner sig mer bekväm med att göra det då. Och jag menar, Livsmedelsverket, min uppfattning i alla fall, är väldigt duktiga på att svara på konsumentfrågor ur ett allmänt perspektiv. Så att är man osäker på vart man kan hitta mer information, så kan man absolut, tänker jag, vända sig till Livsmedelsverket och ta det därifrån. Eller ta en duktig kostrådgivare som kan detta, eller kanske en dietist eller nutritionist som också är insatta i detta naturligtvis. Vi har ju det här med oss ifrån modersmjölken också naturligtvis, när vi pratar om dietister och nutritionister.
Men det är ju precis det där att vilka källor ska jag gå till för att få tillförlitlig kunskap idag? Och är man då en fullblodskonspirationsteoretiker, så lär man ju inte gå in på Livsmedelsverket, för de är ju köpta av industrin givetvis. Så att det är ju kört redan.
Ja, det är obehagligt.
Ja, det är obehagligt. Det är tyvärr den utvecklingen man kanske har. Men sen är det ju det är ju de som syns oftast, så att jag tänker att de flesta är ändå relativt vettiga.
Ja, men tittar man faktiskt på konsumentundersökningen, så visar det ju sig, om jag inte missminner mig fullständigt här från de senaste jag har tagit del av, att myndigheter håller en. Man har en väldigt hög tilltro ändå till myndigheter. Tyvärr så avslöjar de undersökningarna också att man har en väldigt hög tilltro till influencers,
ja,
och hälsomagasin och släktingar och bekanta. Så det är klart att det är en himla mix där mellan varifrån man tar sin information, så att man får vara lite kanske medveten där.
Men jag måste ändå säga att det har ju blivit bättre. Om vi säger, min dotter föddes ju med födelseämnesallergi till exempel, och det är ju snart 30 år sedan. Och jag menar, då stod ju jag för 30 år sedan och läste på förpackningar vad det innehöll och så. Och jag menar, om jag då tar samma förpackning idag, så har det ju gått verkligen framåt. Alltså jag menar, det har ju blivit väldigt mycket bättre.
Du tänker rent informationsmässigt?
Ja, precis. Informationsmässigt. Med ämnen och innehåll och sådana saker. Så att,
just det, ja.
Så
och även utbudet kan jag tänka mig.
Ja, oja. Oja, det är ju stor skillnad. 30 år sedan.
Men då har vi nästan täckt in det mesta om ämnen, så det går ju att prata om. Det är mycket det här. Det hänger ju ihop med naturligt, onaturligt, och det här med att ja, det här är godkänt. Godkänt. Och allting handlar också någonstans i slutändan om vilka doser vi sätter i oss. Och att se helheten, tänker jag, är väl en bra sammanfattning egentligen utav att det viktiga är. Vad skulle du vilja säga som en sammanfattande för det här avsnittet om just e-ämnena?
Är frågan ställd till mig?
Ja, den är ställd till dig.
Ja,
jag tänker, skulle du vilja knyta ihop säcken?
Ja, nej, men jag skulle vilja föreslå den här slutsatsen, att vi inte behöver vara oroliga för e-ämnen. Vi ska vara medvetna om vilka e-ämnen vi äter, men de är godkända allihopa. Så att vi behöver inte vara oroliga för att det skulle vara dåligt för hälsan, utan vi ska äta varierat och balanserat och näringsrikt. Och gör vi det så får det också plats sådana livsmedel som innehåller lite e-ämnen här och där.
Det är som att säga att inte stirra sig blind på detaljerna.
Nej, precis så. Inte stirra sig blind på detaljer. Jag tror att det täcker in 4 års studier in på nutritionsprogrammet faktiskt.
Sen är det bra att kunna förklara varför det är som det
Ja, det kommer i kapitel två.
Men det räcker med slutsatsen ibland. Det är som
Ja.
våra lite kortare avsnitt. Det har ju varit så här när jag har marknadsfört dem. Det är bara, det är kass, det är bra, det är dåligt. Sen får man in, varför är det? Ja, men då kommer det lite längre förklaring.
Precis så är det.
Om man nu vill dyka in. Men jag tänker att vi avrundar den här gången. Och du står ju på vår så här stadiga lista. Eller vad man ska kalla, återkommande gäster. Så jag tänker att vi kommer att träffa dig snart igen. För ett nytt
Gärna.
avsnitt.
Ja, jättegärna. Får vi se vad vi
Mm.
diskuterar för spännande då.
Ja,
Ja.
jag har lite idéer och Mia med.
Absolut. Det har vi.
Tack för idag, Anki.
Stort tack, hörni. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Ja du Mia, det var allt för idag där med Anki.
Det var ett bra avsnitt.
Det har varit ett bra, ja, som vanligt. Hon är ju med som en stadig gäst eller stabil gäst. Och ställer
Ja.
alltid upp och det är så roligt när man tar kontakt med Anki. Så, ja, självklart ställer upp, alltid lika positiv och vill dela med sig av all kunskap. Så att det är ju häftigt med så kunniga människor som verkligen brinner också för att sprida liksom kunskap kring näringslära och näringsfysiologi. Jag tycker det är
Exakt.
skitbra. Och idag gjorde vi en riktigt bra insats med ämnet e-ämnen.
Precis.
Så nu hoppas vi att vi har klarat ut några frågetecken kring den här biten och inte rädd för e-ämnen.
Precis.
Så det är
Så
god.
har ni några frågor så är det bara att lyssna på det här avsnittet om
Exakt. En gång till.
e-ämnen.
En
En
gång
gång till.
till.
En gång till.
Precis.
Men
Och
har ni
sprid
någon i en
detta.
närhet som är...
Ja, precis. Det är viktigt. Så är
Precis.
någon, ja, precis. Det är det som är så fördelen med att vi spelar in alla de här avsnitten. Så slipper man varje gång förklara allting. Nej, men du kan lyssna på avsnitt bla bla bla. Så har vi klarat oss undan. Sparar vi
Exakt.
tid och energi. Ja, underbart.
Alltid.
Ja. Jag hoppas att ni som har lyssnat delar gärna podden också så att vi får större spridning och sprider ännu mer kunskap.
Dela, lyssna och följ.
Yes. Ha det gott alla.